Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
God dag allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan, idag med nummer 202. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt käraste Maria Sedander.
God dag alla, god dag Ingrid.
God dag. Pipsen springer omkring här som en liten stolle, men för vi har ju faktiskt en hälsning till honom idag. Jag hade hoppats att han kunde lugna ner sig och ta emot hälsningen, men jag vet inte hur det blir med det.
Vi får ta accept this award on behalf of Pipsy, så att säga.
Ja, annars, precis. Du, idag heter ju programmet Tårar som vapen, och vem är det vi ser på den där bilden?
Ja, du Ingrid, det är ju gårdagens jätte. Det snackas på sociala medier, och till slut så hakade, efter mycket om och men, så hakade även mainstream-medierna på den gråtande polisen. Det är en Emma från Piteå som tyckte det var en bra idé att filma sig själv bölandes på TikTok när hon hade informerat en familj om att deras barn hade dött.
Ja, det är så bizarrt, det är så opassande, och det säger så mycket om vår tid. Därför ska vi prata om det. Sen ska vi prata om slaka feminister. De får liksom inte upp den.
Till Paul Joseph Watsons stora skadeglädje så har det kommit vetenskapliga, ska vi säga, rapporter. Man har gjort undersökningar av hur det är med potensen bland feministmän, och det ser inte bra ut.
Nej, det gör inte det. Vi kommer till det alldeles strax. Och sen så i slutet av programmet så ska vi prata om att domedagsklockan tickar. Och det handlar ju förstås om Ukraina, eländet och vad som har hänt nu på den senaste tiden och hur vansinnigt NATO beter sig. NATO och det kollektiva väst.
Vilken oerhört fruktansvärt farlig situation vi nu befinner oss i.
Ja. Så är det. Idag är det fredagen den 23 september 2022, och vi har några platinasponsorer. Och då börjar vi med Jörgen F som skriver så här: Pepsi ska också ha sin peng. Skånes kommunistiska och socialistiska katter är elaka mot den fina katten som rör sig i den alternativa mediemiljön. Gud välsigne Pepsi.
Ja, tack Jörgen. Vi kan ju då bara instämma. De socialistiska katterna är inte lätta att tas med. Men Pepsi vill inte visa sig. Han är fullt upptagen med att leka med olika sladdar och mattfransar och annat. Så Ingrid, du får...
jag tar här med emot den här fina gåva och Pepsis vägnar. Sen har vi C. Hobom som i måndags skickade in en superchat när vi hade premiär på programmet. Och det vet ni ju nu att vi har sådana möjligheter. Så när vi har livechat så får ni gärna trycka på superchat och skicka en valfri summa. Nej, förresten, det gjorde han inte, utan han swishade under programmets gång, tror jag det var.
Får jag bara säga en grej? Folk är ju väldigt brydda över det här att YouTube tar en liten bit av kakan när man superchattar och superthanks och vad det nu kallas. Ja, det är ju lite småirriterande, men å andra sidan hellre att ni ger en slant på YouTube än inte alls. Ja. Jag blir lite deppig när jag ser hur det dyker upp 110 människor där i chatten och bara, nej, ge inte YouTube pengar. Jo, men vi får ju det mesta. Och det är helt gratis att trycka tummen upp, glöm inte det.
Ja, det är det sannoliken. Sen har vi Inger E som skickar en jättefin slant och skriver till diverse utgifter. Carl L skriver ingenting. Big L, han är så fiffig. Han skriver så här: gåva. Hej kära Maria, här kommer en slant till dig från oss på La Isla Gran Canaria. Kram. PS, säg inget till Ingrid. Sen skickar han en till. Gåva. Hej och kram till dig snälla Ingrid från oss på La Isla Gran Canaria. Kram. PS. Säg inget till Maria. Tusen tack, Biggie.
Ja, tack så mycket. Men du, om du vill ge mig pengar i smyg, Biggie, så får du använda donorboxen. För han alltså ser Ingrid.
Och sen har vi Manfred S som skriver bidrag. Och tusen tack till alla er och alla ni som har gett lite mindre belopp. Och alla kommer som vanligt upp i remsan.
Som vanligt.
På hemsida, ingredomaria.se.
Ja, just precis, och där finns ju alla betalningsalternativ. Swish, bank, giro, donorbox där man kan bli månadsgivare. Och den lilla media link-knappen. Stötta oss så att vi kan fortsätta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete.
Ja, du, vi har några små kortnyheter och vi börjar med den väldigt skojsiga saken om att feministmän inte får upp den, och då ska vi visa ett litet klipp med Paul Joseph Watson. Håll till godo!
New study published by the Journal of Sex Research finds that men who identify as feminists, or more broadly, identify with left-wing beliefs, are twice as likely to suffer from erectile dysfunction. Sometimes these videos just write themselves. The researchers analysed data provided by over 1,000 men as part of the Sex in Canada survey. The participants were asked if they had used any medication to attain or maintain an erection during their last sexual encounter. Around 7.7% of men who didn't consider themselves to be feminists said they used erectile dysfunction medication. That compares to 18.1% of men who do identify as feminists who said they used erectile dysfunction medication. In other words, male feminists are more than twice as likely to have trouble getting it up. Feminist men also reported that they had significantly more difficulty getting or maintaining an erection without medication. And the statistical association between feminist identification and use of erectile dysfunction medication was maintained even after accounting for these variables and others such as age, education, political orientation and sexual health status. Do you suffer from erectile dysfunction? Do you find it hard to stay hard? Are feelings of inadequacy ruining your sex life? Have you considered adopting right-wing beliefs? Study author Tony Silver, an associate professor of sociology at the University of British Columbia, said the results suggest, quote, feminist identity may shape sexual behaviors in addition to attitudes about gender equality. By the way, this study wasn't some kind of partisan setup to provide content for people like me. It was funded by the Social Sciences and Humanities Research Council. That's the Canadian government. So why do feminist men, who of course will overwhelmingly be left-wing, have trouble getting it up and keeping it up? Are they petrified of being intimate with women because of Me Too social engineering? Or is it something biological, something related to testosterone, something related to diet? A 2016 YouGov survey found that those who consider themselves as very right-wing are more likely to have a satisfactory sex life than leftists. We know depression is linked to erectile dysfunction, and we know people who hold left-wing beliefs are more likely to be anxious and depressed. Is the reason that male feminists are generally just more anemic and less physically fit, and more likely to be stricken with crippling low self-confidence? I'll be reading your responses while uncontrollably laughing in the comments below.
Ja, vad kan det bero på? Det visar sig tydligt att män som definierar sig själva som feminister har betydligt större problem med sitt sexliv och tvingas i mycket större omfattning äta olika Viagra och sånt. Nu kommer till rätta med problemen.
Ja, och nu måste vi ju med en gång komma med en brasklapp här, tror jag. Att vi sitter inte här och hånskrattar åt män som har erektionsproblem i allmänhet. Verkligen, det är absolut inte det det handlar om. Det är, förstår ju både du och jag, att det är skitjobbigt och det kan bero på en hel massa olika saker, sjukdomar och olika tillstånd. Men det intressanta här är ju att man kan misstänka att det här, att liksom den här stora skillnaden mellan höger- och vänstermän, de som kallar sig feminister och inte, beror på att feminist-vänstermännen är kastrerade. Och som Paul Joseph Watson säger här, är det så att man blir, vad är hönan och ägget här, blir man feministman för att man har lägre testosteronnivåer till att börja med, eller är det, handlar det helt enkelt om att de är så under toffen av alla kvinnor i sin omgivning att de har tappat bort sin manlighet, sitt självförtroende, sin...
Jag tror att det är det sistnämnda. Jag tror att det är betydligt mera det, därför att jag menar, alla kvinnor jag någonsin har mött gillar karar som tar i lite grann och vet vad de vill. Och liksom inte, det är inte ett dugg sexigt för någon som säger, får jag göra så? Får jag känna det?
Det är därför jag börjar skratta, för jag kommer att tänka på ett visst specifikt fall. Men
ja, precis. Och jag tror att, alltså, det har vi ju sett tidigare, vi har ju haft folk i bekantskapskretsen som har högermän som har verkligen försökt att ligga med så många vänsterkvinnor som möjligt. Och de säger att de som vill bli dominerade mest. Mm. Och det är klart, där kommer de här vänstermännen och är livrädda för att göra fel. Mm. Och då får de överhuvudtaget ligga, och sen blir ju det, sen blir det ju ett psykologiskt problem, tror jag.
Mm. Ja, och jag tror att, för mig, att jag har sagt det tidigare i podden, att kvinnor är lite som hund. Att man får inte visa någon rädsla. Nej. Jag säger det för att vara lite värst, det fattar ni att jag inte så liksom. Men det är just det här, kvinnor är bra på att liksom intuitivt känna av osäkerhet, och det är avtändande för kvinnor. Kvinnor vill i allmänhet, och pratar jag i allmänhet, känna att här har jag mött mina, och liksom bli nedbrottade. Det är ju ingen tillfällighet att den här usla 50 Shades of Grey är så populär. Det är ju knappast för det högtstående litterära respektive filmiska innehållet, utan det är därför att det är en,
Det är kvinnor går igång på.
Det är en evolutionär grej naturligtvis.
Ja, visst är det så. Men då fick ni dagens skratt i alla fall. Nu kommer det att bli betydligt allvarligare, för nu ska vi berätta att Katarina Janouch igår blev fälld för grovt förtal. Det var ju då för att hon 2020 skrev om en lärare eller lärarinna i Uppsala trakten
som kommun,
som under en lektion hade låtit en praktikant, men hon var ju själv med på det, säga till eleverna att de skulle låtsas att de var muslimer, och så skulle de skriva om det, så skulle de skriva jag är muslim, jag går till moskén, jag håller ramadan och sådana saker. Och det var så 9-åringar, och då var det en av de här flickorna som kom hem till sin mamma, sin kristna mamma, och sa att hon tyckte att det här hade varit väldigt obehagligt, och hon hade upplevt det som att hon fick inte låta bli, hon var tvungen att göra det, och det här till och med pratats om kvarsittning, vilket lärarinnan säger helt fel, har hon aldrig sagt. Och då skrev ju Katarina och beskrev detta som att den här läraren hade alltså i princip tvingat elever att säga att de var muslimer, att hon drog det som en del av islamiseringen. Och så skrev hon ut lärarinnans namn och vilken skola det gällde, och då påstod den här lärarinnan att om hon hade blivit nedringd och fått en massa meddelande och var tvungen att ta bort sig från sociala medier för det var så många som hatade henne och skickade en massa hot, och de hade fått ha väktare på skolan. Sen om det verkligen hände någonting, de påstår att det hade kommit 3 maskerade killar. Men jag vet inte, det är ju liksom ingenting som är bevisat någonstans. Men då skriver tingsrätten faktiskt så här, det är ju ändå lite intressant, att då ska jag läsa ett stycke här från domen där det står så här: Katarina Janouch har själv uppgivit att hon anser att lärarinnans namn utsatt sina elever för övergrepp. Tingsrätten har ingen annan uppfattning än att en lärare som tvingat 9-åringar att erkänna sig till islam och indoktrinerat barn i islam är en högst olämplig lärare, och att detta får anses vara en allmän uppfattning. Men, menar de, att det är inte alls det hon har gjort. För att veckan innan hade de alla fått skriva att de var kristna, fast det kunde de inte lägga fram några bevis för. Och man förstår egentligen inte hur tingsrätten, alltså de tycker att en lärare som gör så här, tvingar 9-åringar att erkänna sig till islam och indoktrinera barn, det är en högst olämplig lärare. Men av någon anledning som de inte redovisar i domen, så menar de att det är inte det lärarinnan har gjort. Och därför dömer de då Katarina Janouch för grovt förtal. Och hon ska betala skadestånd på 50 000 kronor till den här lärarinnan. Och dessutom ska hon betala en del av sina kostnader för försvararen. Det uppges inte hur mycket.
Men det talades ju om 75 000 totalt.
Ja, då har de kanske fått den uppgiften någonstans ifrån de som har skrivit det.
Ja. Det var hur som helst ett extremt saftigt skadestånd eller kränkningsersättning eller vad det nu heter för skadestånd. Och det är ju lite olika grejer. Men för hon ska ju också betala då 50 dagsböter av 150 kronor.
Ja, och få en villkorlig dom också.
Mm,
vilket inte är så roligt, för då är man liksom... Ja, då har man en plump på sig.
Ja, det är ju hemskt. Både du och jag vet ju hur det är att bli åtalade. Och jag är rädd att vi hade åkt på något liknande om vi hade blivit fällda. Men Sargon Basso som försvarade dig i vårt mål. Han försvarar även Katarina och han säger i sms till Expressen att de kommer att överklaga till hovrätten. Frågan är hur de ska liksom, om de tänker försöka komma med något nytt material där eller så för att få hovrätten och ändra sig och hur det i så fall skulle se ut. För den här domen är så svajig och godtycklig.
Ja, det är den. Så att det är ju inte alls omöjligt att en annan domstol, hovrätten, kommer fram till en helt annan uppfattning. Men det är ju det att till skillnad från, alltså i ditt och mitt fall så var det ju att vi hade publicerat en artikel som en annan person hade skrivit där man diskuterade faran med många muslimer på apotek. Här är detta är ju riktat mot en enskild människa, liksom en anklagelse att hon handgripligen har försökt indoktrinera barn till islam. Men jag tycker att åtminstone så måste ju en annan domstol göra klart varför är det inte så? Varför är det inte att indoktrinera barn att säga att de ska skriva jag är muslim? Alltså det är någonting
så märkligt. Jag har inte läst domen, men det har ju du. Och om jag förstår det hela rätt så resonerar domstolen så att om detta var sant, om det var så hade de frikänt Katarina. För då hade det varit av allmänintresse och då hade det varit ett olämpligt beteende och allt det här. Men nu menar de på att det var inte det som hände. Så tolkar jag domen. Och svensk förtalslagstiftning överhuvudtaget är ju skitknepig. Det är ju en snårskog, alltså. Bland annat är det ju så att du kan även bli fälld, vilket ju var det som hände Ebba Busch, eller hon gjorde ju upp i godo då, eller så här. Du kan säga någonting som är sant och ändå bli fälld för förtal, vilket ju är enligt mig jättekonstig grej. Hur kan någonting som är sant vara förtal?
Ja, det är det faktiskt. Och det hänger väl samman med det här att har man en gång avtjänat sitt straff så ska man ha en ny chans och då ska man inte i alla sammanhang liksom ska det dras upp och sådär. Men vi lever i ett helt annat samhälle nu för tiden. Vi kan inte ha sådana mesiga lagar. Men du, en sista liten kortnyhet, mycket, mycket kort, att Biden, både du och jag tittade ju på begravningen utav Queen Elizabeth och i måndags, och jag tänkte så, men var är Biden då? Där kom ju alla Trudeau och alla potentäter från hela jordklotet, men Biden filmade dem aldrig. Ja, så här, detta var vad som hände. De hade sagt till alla stats- och regeringschefer att de skulle åka i bussar till begravningen, därför det var ju så fullt med folk överallt, och de här bussarna hade väl då egna filer och skulle se till, för det var ju ett minutschema, nästan sekundschema. Men Biden vägrade åka buss eller hans säkerhetsavdelning. De tog honom i bil som fastnade i bilköer, så när han kom, han och Jill Biden kom, så hade hela begravningsceremonin redan börjat, så han fick sitta längst bak, liksom han skulle ju egentligen haft en plats långt fram, men då kunde de inte krångla med det. Vilken pinsamhet alltså.
En av ett flertal pinsamma incidenter med Biden på sistone, ja, överhuvudtaget ända sedan han tillträdde. Han gjorde ju också en väldigt plågsam intervju med 60 Minutes härförleden, där han som vanligt framstod som totalt förvirrad, och då har de ändå, då är ju det ändå klippt liksom, förinspelat. Men jag såg någon bild också från något tillfälle. Han sitter liksom, stirrar ut i rymden så här. på olika konferenser och sånt. Det verkar inte riktigt. Det var någon som skrev, han ser ut som att han vaknar precis man, när man vaknar på morgonen och inte riktigt vet om man fortfarande drömmer eller, eller vilket väl är.
Jo, och det är ju så demens fungerar. Ja. Ja, det är förfärligt, men jag tyckte det var för lustigt för att inte nämna.
Ja.
Då ska vi gå över på regeringsbildningen och det är fortfarande inga läckor överhuvudtaget. Hur ska vi tolka detta? Betyder det att det går väldigt bra eller betyder det att det går väldigt dåligt?
Alltså vi sa ju det även innan valet att Magda var väldigt duktig på att förhindra läckor. Ska vi ju faktiskt säga i rättvisans namn. Hon höll sina kort nära bröstet eller vad man säger.
Det var bara vi som visste hennes hemlighet. Var...
ja, via fåglarna.
Och du får jag säga det, nu fick jag mejl igen. Vad är fåglarna? Varför säger ni fåglarna?
Ja,
och då, så svarade jag att ja, alltså, ja, vi har ju berättat det så många gånger, men det är klart det tillkommer hela tiden nya tittare och lyssnare. Fåglarna är alltså mina hemliga källor inom framförallt underrättelsevärlden och säkerhetsvärlden. Och det började med att jag sa en liten fågel kvittrade i mitt öra och sen så blev det för långt att säga så till sist så blev det bara fåglarna. Så när jag säger att jag har fått information från fåglarna så är det från hemliga källor inom underrättelsevärlden.
Precis så är det. Mm. Och sagda fåglar berättade ju då det de kunde från Sveavägen 68. Men konstaterade också att just sedan Magdalena Andersson tillträdde så blev det ganska tätt därifrån ändå. Alltså. Mm. Och kan det vara så, om man nu vill vara välvillig i sin tolkning här, kan det vara så att det hålls tätt för att det är pålitligt folk som är inblandat?
Ja, precis. Man kan ju, alltså jag tycker nog ändå att det lutar åt att detta betyder att det går ganska bra. Ni ska ju veta det att Magda har alls icke gett upp sin hemliga plan, nämligen att bilda regering med Moderaterna och Liberalerna. Därför, det kommer ju in nya liberala riksdagsledamöter.
Mm.
Som har varit väldigt tydliga förvalet med att här blir inget samarbete med Sverigedemokraterna. De är 5 stycken tror jag. Och de groomas nu så det står härliga till av företrädare för sossarna. Men kom över till vårt lag, kom över till vårt lag.
Mm.
Men hade nu det varit lyckat så tror jag att det hade läckt ut någonting om det. För då hade de inte... Då hade de läckt själva för att liksom sätta ner foten och sådär och få slut på de här förhandlingarna. Så att jag vill nog ändå tolka det som att det ändå rullar på. Kanske inte helt enligt plan för det är ju en massa inbyggda motsättningar naturligtvis. Men låt oss hoppas att vi åtminstone får en blågul regering.
Mm.
Kommer nog inte att hända. Det som händer nu först är ju att på måndag så ska man rösta om talman. Och då har ju Magdalena Andersson gått ut och sagt att ja, det går bra med en moderat talman.
Mm.
Det handlar ju framförallt om att de inte vill ha en sverigedemokrat. För det här är ju rikets näst högsta position. Mm. Enligt grundlagen så är det först kungen och sen talmannen och först därefter statsministern.
Mm.
Så att det vill de ju för död och pina inte se en sverigedemokrat på den posten. Vi får väl se.
Framförallt inte Björn Söder kanske som tidigare har varit och andra vice talman. Men precis som du säger Ingrid, det kanske blir lite mer action nu när riksdagen öppnar igen på måndag.
Ja.
Och folk ska tillträda, de nya riksdagsledamöterna ska tillträda sådär, och det blir talmansomröstning och allt vad nu är. Vi hoppas ju mycket på att vi vet fortfarande inte riktigt hur det blir med vår vän Christian Sonesson, moderaten från Staffanstorp. Han det gick ju så fruktansvärt bra för Moderaterna, hans parti i Staffanstorp, 44,4%. Och han är ju alltså, han kan ju välja nu att han kandiderar till riksdagen och så han har den möjligheten. Men han säger till DN att han vet inte riktigt hur han vill göra. Om han vill.
Nej, för det är klart, han är ju Staffanstorps starke man och det kan han ju knappast fortsätta vara om han samtidigt ska sköta riksdagsarbetet. Men det intressanta med den här intervjun, alltså dels är det ju det att de fick ett väldigt bra valresultat, de gick framåt. Så det är ju inte alls så att Moderaterna överallt backar när de börjar samarbeta med SD. Så är det inte.
De gick framåt från en redan superstark position, men man ska komma ihåg att det som hände 2018 var att Sonesson bildade kommunstyre tillsammans med SD, vilket var, så hemskt det var då, tyckte Moderaterna centralt. Och ja. Han säger det i den här intervjun att ja, nu har partiet kommit i kapp. Jag har alltid legat lite i framkant, säger han på ett sånt där sedvanligt kaxigt sätt.
Och så pratar han om migrationspolitiken. Så säger han så här till Dagens Nyheter: om man tar migrationspolitiken i ett historiskt perspektiv, så har det varit många tabun i samhällsdebatten som har förflyttats. Vissa saker som jag sa kring 2014-15 är inte längre kontroversiella. Exempelvis att prata om att volymerna måste minska. Och då konstaterar DN att Moderaterna på riksplan gick till val på att införa ett volymmål om max 5000 asylsökande per år, vilket är betydligt färre än idag. Men Christian Sonesson vill gå ännu längre. Citat: det är för mycket. Om vi pratar om den systematiska flyktinginvandringen till Europa från länder utanför Europa, så måste den ner till noll. Gärna ett flyktingstopp, säger han. Och då tänkte jag så här: han vill bli migrationsminister, va? Det är det han signalerar i den här artikeln. Ge det till mig, så ska jag vara den som så får inte SD cred för detta, för jag är lika tuff som dem.
We wish, men jag tror att han är inte Tuffe Uffes favoritperson.
Nej,
han fick ju som sagt var mycket skäll då 2018 när de valde att ingå styret tillsammans med SD i Staffanstorp. Och jag tror han är lite för Hanif Bali liksom, för oregerlig. Så Tuffe Uffe vill ha lite sån här mässproppar omkring sig.
Framförallt skulle jag säga att han är en utmanare om ledarskapet i Moderaterna. Det har vi ju sagt i ett par år att vi skulle vilja se honom. Att då skulle vi kunna tänka oss till och med att rösta på Moderaterna om Christian Sonesson.
Om Christian Sonesson blev partiledare, ja. Yeah. Absolut. Men du, apropå SD, hela världen talar om SDs framgångar och jag märker ju det rent personligt och privat här, eftersom jag har en person i min nära omgivning som jobbar för SD. Och de får alltså, det bara regnar in förfrågningar nu från Frankrike, från Kanada, från alla möjliga länder, utom stora medier alltså, som vill prata med SD. Och höra vad är det som har hänt och vad gör ni och vad är det som händer. Och det är framförallt konservativa tidningar som liksom gläder sig åt liksom den sista socialistbastionens fall.
Ja, det de inte fattar då, det är att SD är inte socialister, men däremot är de gammaldags sossar.
Ja.
Nu vill ju de vill ju för död och pina inte sänka A-kassan, den som höjdes nu under pandemin. Och det vill ju både M och KD och L göra. Och det är en röd linje för SD. Och kassan ska inte sänkas. Så att det är ju egentligen inte så att svenska folket har blivit mindre sossiga. Nej. Det är bara det att istället för de hemska sossar som brukar abonnera på makten och som har fyllt landet med valboskap, så går de till SD som är som sossarna var på 50- och 60-talen.
Så är det, så är det. En jättebra debattartikel publicerades i Expressen här för ett par dagar sedan. SD, det är vänstern som står för rasismen. Och författare till denna debattartikel är intressant nog tre stycken SD-are med bakgrund i Iran.
Ja, det är säger du.
Ja, det är Nima Gholam Alipour från SD Malmö och det är Rashid Farivar och Nima Rostami. Och vad är det de skriver i den här artikeln, Ingrid, i ett nötskal? Vänstern står för rasismen. Vad är liksom tesen de driver?
Ja, vi kan läsa ingressen. Där står det: vänstern har fört en politik som främjar islamism, parallellsamhällen och hedersförtryck, vilket främst drabbar invandrare. Det största hotet mot den svenska gemenskapen är vänsterns identitetspolitik och de låga förväntningarnas rasism. Och det, jag tycker det är, alltså jag nästan tjöt av lycka när jag läste den här debattartikeln. Äntligen vrider man svärdet tillbaka mot de goda. Och får jag då nämna här att jag, när jag var på Väla igår med en god vän, och så skulle vi dricka kaffe, och då var det någon som vände sig och tittade på mig och sa: är det Ingrid? Ja, så. Känner du igen mig? Ja, du ser lite bekant ut, men... Och så var det en gammal tonårskompis till mig från Närlunda, där jag hade mina tonår. Och det blev en väldig diskussion då mellan mig och min vän och den här killen då. Och han var, jag kan bara beskriva om ett ord, förvirrad. Han hade röstat på sossarna hela sitt liv, men han berättade att hans syster hade röstat på SD de två senaste valen. Hans bror hade röstat på SD de två senaste valen. Och nu har sossarna förlorat och SD har gått framåt. Och han var bara förvirrad. Och min vän, han är inte nådig mot sådana människor. Så han sa, det är ditt fel. Det är ditt fel att landet ser ut som det gör. Du har fortsatt rösta på det partiet som har försökt. Ja, men jag visste inte. Det visste du visste. Det var din uppgift att sätta dig in i det. Alltså, han var inte riktigt så aggressiv som jag. Men, och han tog det ändå bra. Så, alltså. Men förvirring, det är liksom ordet. Och jag tror att många som har röstat på sossarna i decennier och plötsligt nu inser att nej, men jag har inte alls varit god. Hallå, landet håller på att gå under. Och flickorna våldtas och pojkarna blir pissade på.
Och framförallt, Ingrid, det här med jag har blivit lurad.
Ja.
Som någon som vi sa, det är alltid mycket lättare att lura folk än att övertyga dem om att de har blivit lurade. Och en av den här artikelns författare, det är ju då som sagt Nima Gholam Ali Pour, en gammal bekant ju, som har suttit för SD Malmö nu i 4 år i kommunfullmäktige där, men som glädjande nog nu har blivit invald i riksdagen.
Vi lyssnar på Nima.
Det gör vi.
Men rent generellt, när du ser de här riksdagsdebatterna och sådär, vad tycker du om själva... Och vad tycker du om dem? Är det någon knorr? Alltså, väcker de intresse, tror du, bland svenska folket och lyssna på dem? Är det någonting du vill tillföra där med kanske tydlighet?
Jag tänker väl att man måste vara tydligare och säga vad de stora problemen är i Sverige. Och vårt parti tar ju upp många av de här samhällsproblemen. Men jag kanske kan tillföra något. Jag brukar vara rätt tydlig och rak i min retorik. Och brukar liksom lyfta upp de samhällsproblem som finns utan att försöka liksom kalla dem utmaningar eller kalla dem något annat än vad de är. Och det kanske jag kan tillföra. Jag kanske kan tillföra på det sättet i just riksdagsdebatten.
Du har ju suttit 4 år nu i kommunfullmäktige i Malmö. Hur vill du beskriva de åren? Hur har det känts att jobba som SD-ledamot där?
Jo, på sätt och vis har det ju varit roligt, för jag har varit med och debatterat rätt mycket. Men just debatten har varit en besvikelse, eftersom först trodde jag att vi skulle ha en saklig debatt. Och sen förstod jag att motståndarsidan helt enkelt vill sätta dit den. De vill inte ha en saklig debatt om vad problemen är, utan de vill måla ut den till någon man inte är. Och det var tråkigt att få veta det, för då fick man själv liksom, istället för att ha en saklig diskussion, börja se vad motståndarsidan ska säga för att försvara sig och sedan avslöja dem på något sätt att de inte försöker bemöta problemen överhuvudtaget. Så det blir ett spel i den här debatten som kanske inte är värdigt Malmöborna.
Här utanför stadshuset där vi är nu så står där skelettet av en uppbränd bil. Det var visst 3 bilar som brann upp i natt och det är någon ruta som smälte eller sprängdes väl med anledning av detta. Det får en ju tänka lite på de här 4 åren som du har suttit i KF. Vad säger du om Malmös utveckling bara under de här 4 åren?
Det säger något om Malmös utveckling de senaste 28 åren som Socialdemokraterna har styrt. De har ju misslyckats med allt. Som jag berättade från början, i början, att de här skolorna, de skolor som har varit misslyckade för liksom 28 år sedan, de är misslyckade idag också. Det är samma skolor som får dåliga resultat. Socialdemokraterna har misslyckats mandatperiod efter mandatperiod. Otryggheten finns i samma områden och det har spridit sig till områden som Limhamn, där människor blir rånade varje vecka, varje dag, det händer hela tiden. Så alltså, otryggheten har spridit sig, alla de problem som Malmö har haft har spridit sig till fler områden och Socialdemokraterna har misslyckats helt och hållet.
Jag tycker det är väldigt bra att han säger det här, att han gick in dit och ville diskutera sakpolitik och insåg snabbt att motståndarna, framförallt sossarna, är bara är bara ute efter att sätta dit sina motdebattörer och inte diskutera politik. Ja, men du är sån och du företräder parti och du är nazist.
Det är så deppigt och samtidigt nästan lite rörande att där kom Nyman och trodde att de skulle prata sakpolitik och så handlade det bara om politiskt spel och liksom manövrera ut varandra. Men förhoppningsvis är han så garvad nu att han vet att det är så det funkar även i riksdagen och som sagt, Nyman är påläst och väldigt rak och han har ju den fördelen att han är från ett annat land från början och då är man lite mer skyddad än man är som etnisk svensk för sig vissa saker. Han har lämnat islam och konverterat till kristendomen. Och, ja,
han har konverterat på ett annat sätt också. Han började som socialdemokratisk politiker och gick sedan över till de nya socialdemokraterna.
Precis, han insåg att det är där det riktiga och bra sosseriet finns.
Nu är det så att Pepsi är redo att säga tack för sin fina platinapeng.
Åh, hej
tack
Pepsi!
Tack
Jörgen! Tack Jörgen!
Han gillar att ligga här bakom datorn. Det är varmt och skönt.
Ja, tror det. Han gillar att kliva på ditt tangentbord och så också. Mm. Så vi hoppas att han inte gör det.
Han är helt sjövild kan jag säga. Fast när han går och lägger sig så, då är han trött liksom. Fast nu är han flyga som han vill jaga. Jaja. Ska vi då gå vidare till tårar som vapen?
Det gör vi.
Ska vi säga någonting först eller ska vi kolla klippet direkt?
Vi kan väl börja med att kolla klippet så att liksom folk direkt får en uppfattning om vad det handlar om. Life is short, but this time it was bigger.
Ja, ni som då inte tittar utan bara lyssnar ska veta att det står i filmen där när hon gråter, stora tårar tillrar ner för hennes kinder. Hon tittar med sina blå ögon in i kameran och så står det att lämna dödsbud är det hemskaste vi måste göra. Idag fick föräldrar reda på att deras barn hade dött. Detta blev ju en väldig snackis på Twitter. Alltså att folk reagerade helt rimligt tycker jag. Att vad är det du håller på med? Vad tror du att föräldrarna tycker om att du sitter och bör? Att du gör detta till en fråga om att det är synd om dig?
Ja, jag blev själv intervjuad av Jeff Ahl i SvepTV Nyheter. Jag har inte ens hunnit titta på hur det blev. Men jag sa just det till honom. Att dels föräldrarna, då, tänk att du får ett dödsbud. Och sen ser du polisen som har gett dig detta dödsbud och sitta och böla på TikTok. Och också det här att hon, det är ju av betydelse att hon gör detta i uniform. Uniform har man av en anledning. Det är för att du ska signalera att nu är jag i min yrkesroll. Att man är med om hemska och jobbiga saker som polis, det ifrågasätter jag inte för 5 öre. Men du har kollegor, du har familj och vänner, polisen har särskilda såna här avlastningssamtalsmöjligheter och så vidare.
Yeah.
De får du använda dig av. Men du kan inte bete dig hur som helst i uniform för att det påverkar liksom allmänhetens förtroende. För jag menar, jag kan tänka så här liksom att vi kan sluta med att man börjar tänka att jaha, vågar jag berätta hemska saker för polisen, hon kanske börjar gråta. Du vet,
ja, precis. Och alltså vi gick in på hennes TikTok-konto. Och det är ju fullt av sådana saker. Alltså det hon tittar in i kameran, ler, är snygg, viftar med sina ögonfransar och så dansar hon med folk och så gör hon lite olika saker. Alltså denna kvinna skulle vara fotomodell och inte polis. Det är möjligt att hon är en kompetent polis, men det är inte det hon signalerar på TikTok, utan här är det tjo och tjim och så är det tårar dess emellan.
Ja, precis. Och sen är det den här läskiga nutidsföreteelsen att precis allt som händer i ditt liv måste läggas ut på sociala medier. Allt. har du, om det inte finns på sociala medier så har det inte hänt, och är det inte verkligt. Och jag känner ju att, att det finns en glidning där överhuvudtaget mellan, alltså vissa människor verkar inte förstå att det som visas på sociala medier är inte verkligt. Där lägger folk bara ut sånt som de vill att andra människor ska se. Så att det här att, som det var någon närstående som sa vid något tillfälle, alla andra verkar ha så mycket roligt och de är på semestrar och det är fantastiska middagar och solnedgångar. Ja, för så är det säkert hela tiden. Det är ju nog inte det att de bara lägger ut. De lägger säkert inte, jag menar, det är klart man inte lägger ut när ungen har maginfluensa och du vet.
Och disken har liksom pallat upp sig. Och, nej, men så är det ju. Och, men det här, det är ju alltså extra allvarligt att det är en polis i uniform.
Ja,
och som du sa, när du är i uniform, då är du, du representerar en myndighet. Du är inte en enskild människa. Det är klart att du är en enskild människa, men det är inte det som du ska signalera till, till den allmänhet du möter. Och en som förstår detta, det är ju Twitterpolisen Viktor Adolfsson, ytterbefäl Södermalm, twittrar han under. Han skrev då så här: jag är väl en tjurskalle, men jag vill inte se kollegor som dansar, gråter eller apar sig rent allmänt i uniform. Det är en uniform och yrkesstolthet som ska upprätthållas, inte en clownkostym. Om inte ens vi själva respekterar yrkesrollen, hur ska medborgarna göra det?
Helt riktigt, och han har twittrat mycket om detta, Viktor. Jag kan inte för mitt liv begripa varför man gör en sån där film. Det fattar väl alla ändå, att sitta där och gråta i uniform, göra film av det och lägga ut. Jag skäms bara när jag ser den. Jag har lämnat en del dödsbud, det är vidrigt. Det sista som borde fara genom ens huvud är att göra film om det efteråt. Mm. Eller har de suttit på en rast och kommit på att de ska göra en film om dödsbud? Kläm fram några tårar nu, kameran rullar. Nej, den där borde ej har gjorts, säger han. Och han är också mycket, mycket kritisk i en intervju med Aftonbladet, där han menar på att alltså, polisen måste på något sätt ta tag i det här centralt, vad man gör i uniform. Han säger till Aftonbladet, ena stunden tvingas vi kanske skjuta någon i vår uniform och i andra stunden står vi och dansar i den. Jag tycker det blir jättekonstigt. Mm. Ja, det kan man ju lugnt säga.
Men detta är ju ingenting, det här är ju inte första gången. Vi har ju sett poliser som har hoppat runt på käpphästar och som dansar i Pride-parader och bär sig allmänt idiotiskt ut åt. Och det är ju inte bara i Sverige. Såna filmer ser vi ju från alla västliga storstäder. Men det är någonting väldigt, väldigt dåligt. Och då är frågan så här: är det den kvinnliga anstormningen i alla myndigheter som har drivit fram detta känslopjunk? Har kvinnor svårt att hålla inne med sina känslor? Har kvinnor svårt att, eller är det helt enkelt så att de har fått uppfattningen att det var väldigt torrt och trist och opersonligt för när det var bara män i kåren, och nu kommer vi in och gör det mjukt och mänskligt?
Ja, alltså jag tror att det är en, det har skett lite av en begreppsförväxling här. Va? Det är inget fel med känslor i sitt rätta sammanhang.
Nej.
Man får vara ledsen och man får gråta, även män får göra det om de vill. Men under vissa omständigheter och i vissa sammanhang så måste du lägga band på dina känslor och fatta beslut rationellt och liksom av olika anledningar visa en stiff upper lip. Därför att omständigheterna så kräver. Det finns en mängd situationer där det är rent farligt att vara känslostyrd.
Ja, självklart. Och framför allt inom polisyrket, skulle jag säga. Och jag tror att om vi ska få ordning på svensk polis, då är det, då, för det första så måste man fullständigt ändra antagningsreglerna och gå tillbaka till de antagningskrav man hade när svensk polis fungerade. Nämligen stora, starka, rejäla karar som inte sitter och gråter.
Mm.
Det är det vi måste ha.
Ja.
Sen finns det kvinnor som klarar det, men det får inte vara på det här sättet. Alltså, de har ju medvetet tagit in så många kvinnor som möjligt och så många invandrare som möjligt och liksom skapat en kår som inte hänger ihop längre.
Ja, och det har också uppstått den här förvirringen att är kvinnliga värden, traditionellt kvinnliga värden, mjuka värden, känslor och så vidare, är det sämre, eller liksom, skulle det vara sämre? Nej, vi måste lyfta upp de värdena och de ska liksom, du vet, det är en sån här floskel som man ofta hör att om kvinnor styrde världen så skulle det vara fred överallt. Nej, jag tror inte det, därför att det är just det att var sak på sin plats, de värdena och känslor och så vidare, som sagt, det handlar inte om att de är sämre, det handlar om att saker passar i olika sammanhang och, ja, och att kvinnor har utvecklat vissa egenskaper har ju med hur det traditionellt sett har sett ut, hur det har sett ut evolutionärt, ta hand om familj, barn, släkt, alltså i det här, mer i det lilla sammanhanget, medan mäns evolution mer har gått mot att tänka i makroperspektiv, tänka på liksom stammen, aka nationens bästa och så vidare och så vidare. Det ena är inte sämre än det andra, men båda sakerna har sin plats.
Ja, visst är det så. Och det är väl bra med kvinnliga poliser. Hon var kanske jättebra när hon var hos föräldrarna. Hon kunde kanske krama dem och kunde kanske gråta tillsammans och var ett väldigt fint stöd som kanske en mer tillknäppt kar hade haft svårt för. Men det är ju det att sen inte förstå att det som passar här med den här familjen som tvingas motta detta fruktansvärda bud, det passar inte att lägga ut sociala medier där du gör dig själv till offer.
Exakt. Och i detta sammanhang så vill ju vi ju gärna visa ett litet klipp med en kvinna som verkligen förstod de här sakerna.
Ja, Margaret Thatcher.
Still, it must be a bit disorientating. You're bound to be feeling...
What? What am I bound to be feeling? People don't think anymore. They feel. How are you feeling? Oh, I don't feel comfortable. Oh, I'm so sorry. We, the group, were feeling... Do you know, one of the great problems of our age is that we are governed by people who care more about feelings than they do about thoughts and ideas. Now, thoughts and ideas, that interests me. Ask me what I'm thinking.
What are you thinking, Margaret?
What's your thoughts for they become words? What's your words for they become actions? What's your actions for they become habits? What's your habits? For they become your character, and watch your character, for it becomes your destiny. What we think, we become. My father always said that. And I think I am fine. But I do so appreciate your kind concern. Oh, do please answer that. Might be someone who needs you.
Där var en kvinna i vår smak, Maria.
Folk bara känner en massa nu för tiden och de frågar mig vad jag tänker istället. Det är det som är det viktiga. Mycket bra. Ja, en fantastisk film. The Iron Lady med en fantastisk Meryl Streep som Thatcher.
Ja. Och då kan vi säga det, jag tror vi har sagt det många gånger förut, men vi har ju en gång också varit helt inne i propagandan och hjärntvätten. Medan Margaret Thatcher var premiärminister så tyckte jag att hon var den mest förfärliga premiärministern som någonsin hade skådats. En elak människa som ville att de stackars gruvarbetarna skulle svälta ihjäl. Och Ronald Reagan var ju bara ett pucko. Så enkelt är det, till och med vi som är journalister har gått på allt det här och först i efterhand förstått att det här var två utav världens absolut främsta ledare.
Det är ju inget nytt det här med då att mainstream media bedriver propaganda, Ingrid. Det såg vi redan i samband med Thatcher och Reagan som sagt var, och säkert långt tidigare också. Men de har ju skruvat upp tempot några snäpp i samband, inte minst i samband med, egentligen så spårar jag det först till massmigrationen.
Ja.
Sen BLM.
Mm.
Sen covid och nu det senaste är kriget, Ryssland-Ukraina-kriget. Och det är ganska chockerande när man då ägnar sig åt att försöka inhämta information från andra källor än mainstream media. Därför att till och med jag kan tänka, om jag slår upp Aftonbladet eller Expressen och säger, oj, jösses, nu verkar det gå helt åt pipan här för Ryssland. Det går kanonbra för Ukraina. De har tagit jättemycket mark. Och så kollar jag då lite alternativa källor och så visar sig att nej, men det handlar inte alls om det. Nej. Det här handlar om ett ödefält där det inte är någon, så det var väl kanske inte konstigt att Ukraina ryckte fram där. Och massor av sådana här MSM-beskrivningar, den ena efter den andra, visar sig vara rena falsarier när man granskar dem lite närmare.
Så är det, och då kan man undra, ja, då är det kanske inte så konstigt att politikerna fattar så konstiga beslut, för det de läser i tidningarna och det de får veta av sina rådgivare är ju långt ifrån sanningen. Och får de händelsevis höra sanningen någon gång, så väljer de att bara strunta i det, utan tro på det som de själva vill tro på, nämligen att det går superbra för Ukraina. Och Ryssland, de blöder på grund av sanktionerna, och det går så dåligt för dem i kriget och så. Och det är ju så här att det går inte dåligt för Ryssland, men med tanke på hur mycket större krigsmakt de har, så skulle ju kriget, vi trodde ju att kriget skulle vara över på någon månad. Men det kunde det ha varit. Vi har väl redan nämnt det i det här färdigskrivna fredsavtalet. Men framför allt så har det ju då handlat om att även om alla pratar om som ett krig, så har det enligt ryska lagar inte varit det, utan en särskild militär operation. Och då får man inte sätta in värnpliktiga, och det finns en massa saker man inte får göra. Och plus att Ryssland hela tiden har försökt att hålla civilbefolkningen så skadeslös som möjligt. Det är därför man inte har slagit ut elektriciteten, det är därför man inte har slagit ut internet, det är därför man inte har bombat sönder järnvägar och sånt, som man skulle ha kunnat göra för att väldigt snabbt lägga under sig de områden där man vill, som man vill införliva i Ryssland, på grund av att de allra flesta människor som bor där är ryssar och ser sig som ryssar. Och det är de som också har blivit väldigt illa behandlade ända sedan 2013-14 där någonting.
Ja, och det stora som har hänt nu här på sistone, Inge, det var ju att Putin höll ett väldigt beramat, vad ska vi säga, tal. Och det var mycket ståhej innan, därför att det blev uppskjutet. Och vad berodde det på? Var det någonting konstigt? Och så här, när han väl höll talet, så visade det sig att det framförallt handlade om var att han sa att nu är det handskarna av, säger man på svenska, alltså gloves off, säger man på engelska. Nu slänger vi in 300 000 reservister i den här matchen. Det var väl liksom det stora numret. Men han sa även en del andra intressanta saker. Jag har förberett ett litet klipp här med sån här autotext från YouTube, så den är lite snurrig ibland, men jag tror att ni fattar ändå liksom andemeningen i det hela. Och efter någon minut med Putin, så kommer Alex Christoforo och liksom förtydligar varför det här är så intressant att han formulerar sig just så här.
And here is what I want to say publicly for the first time. After the special military operation was launched, also during the talks in Istanbul, the Kyiv representatives reacted quite positively to our proposals. And these proposals had to do, first of all, to guarantee security and interests of Russia. But obviously, peaceful resolution of this crisis was something that the West was not happy with. And they directly instructed to undermine all the agreements. After these agreements were reached, more weapons were pumped into Ukraine. The gangs of foreign mercenaries and nationalists joined the Ukrainian army. The units trained by the NATO standards and led by the Western instructors joined the fight. At the same time, they increased reprisals against their own citizens in Ukraine. And that started right after the armed coup d'etat in 2013. The policy of intimidation, terror, violence is becoming more and more massive, more and more barbaric. I would like to emphasize that we are aware that most people who live at the territories liberated from the neo-Nazis, first of all, these are historic lands of the new Russia. They do not want to live under Nazi regime.
He mentioned in his speech that, and he said, I'm saying this for the first time. He said, I'm saying this for the first time in public. But in Istanbul, they were close to peace. It seems like they had negotiated a peace settlement, Russia and Ukraine. And Putin mentioned that the West, the collective West, came in and they ruined it. And they told Ukraine not to... not to settle for peace, and instead to escalate. And who does Putin mean? He means Boris Johnson. So once again, we have confirmation, this time coming from the Russian president, that the collective West did indeed spoil a peace that was settled back in April. And that person was Boris Johnson when he traveled to Kiev. So I thought that was an interesting part to his speech.
Det är väldigt intressant. Det har, vi har ju sagt, tror jag, en del gånger, vi har i alla fall pratat om du och jag, att det måste vara väldigt frustrerande för ryssarna att slås med ena handen bakbunden. Och det är ju också det som har varit kritiken inne i Ryssland. Men mainstream-medierna påstår ju att dels att Putin, han är ju... Han är galen och han är dödssjuk i cancer och alla möjliga hemska sjukdomar. Vi ser ju att han ser alldeles frisk och klar i huvudet ut. Och dessutom att det går så dåligt för dem för att de är inte bättre än så här liksom. Men det som är så intressant här, det är att han för första gången säger vi hade ett färdigt fredsavtal som bara skulle skrivas på. Och då kommer Boris Johnson och åker till Kiev och säger till Zelensky, nej, 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 ni ska inte ha fred. Ni ska slås till sista man för att knäppa Putin på näsan eller helst bli av med Putin. Alltså han ska bli så förnedrad så att det ryska folket aldrig kommer att vilja se honom igen. Mm. Och det skulle då ukrainarna göra för att Boris Johnson och hela västvärlden och NATO vill det.
Nu klarnar ju bilden här. Du och jag har som sagt har pratat om det tidigare. Det här fredsavtalet som nästan var mer eller mindre påskrivet. Och det kom ju i mainstream media då när det hände. Så läckte ju ut lite grejer. Oh, det här ser jättebra ut. Förhandlingarna går då. Och sen bara pang, hände någonting. Mm. Och så skiftade den. Så var det precis som att nej, nej, nej. Men det hade aldrig varit några bra förhandlingar där. Och så... Det var väldigt kryptiskt, liksom, att vad hände? Mm. Det kändes som, jag för mig att vi sa det på den, det ser en hoppfullt ut. Det verkar som att man kommer någon art i de här förhandlingarna. Och nu vet vi ju, nu har det ju läckt ut den, rapporter från alla möjliga håll och kanter att så här var det, och nu bekräftar Putin det. Jag skulle ju aldrig ta honom som enda källa, men när det nu kommer från alla möjliga andra håll också, att det var så. Mm. De var jättenära ett fredsavtal, och som innebar... Vad jag förstår att Ryssland skulle dra sig tillbaka, alltså i det läget var det väldigt fördelaktigt för Ukraina, som jag tolkar det. Ryssland skulle dra sig tillbaka och Ukraina skulle ha samma landområden sen innan den här speciella militära operationen. Och deras enda motprestation skulle vara att lova att inte gå med i NATO.
Ja, och naturligtvis leva upp till Minsk-avtalet och sluta tortera befolkningen i Donbass och Luhansk. Ja, precis. Så att det hade ju varit en stor seger för Ukraina. Då hade det ju liksom, det enda de behövde göra då, det var att sluta bete sig illa mot ryssar som bor inom Ukrainas gränser. Det som nu händer, det som Putin annonserade då i sitt tal, det var att nu blir det, som han kallade, delvis mobilisering. Det är lite konstigt då, jag vet inte om det är fel översatt, han kanske sa något annat egentligen på ryska, därför att mobilisering, då tänker man ju att alla män till pumparna, nu ska alla mobiliseras liksom. Som
jag tror att betydelsen i det här fallet är att man kallar inte in alla män mellan 18 och 64 eller vad det nu kan vara, som man har gjort i Ukraina till exempel. Utan här handlar det om att mobilisera reservister och människor som redan är på något sätt har militär träning och du vet, det har ju gått jättemycket rykten om att man, här rycker man folk, unga människor på gatan och folk flyr hejvilt från Ryssland och så vidare. Det är alltså inte sant. Utan det som är sant är ju att det verkar finnas ett ganska stort intresse för tvärtom för att tjänstgöra.
Just det, vi har ju en bild som du väl kan visa från ett rekryteringskontor. Det är lite oklart om det är från staden Kursk eller någon annan stad vars namn jag nu har glömt. Men där ser man att folk är köar för att få bli rekryterade. Och då är det så här, då frågade jag frågorna, för i svenska mainstream media så ryssarna är livrädda, de vägrar, de har demonstrerat och de står vid gränsen i långa banor och de sätter sig på flyg överallt i hela världen för att slippa. Och så säger jag frågorna så här, det är bullshit propaganda. För det första så är det alltså inte de vanliga värnpliktiga och folkreserven vi pratar om, som är 25 miljoner man, utan det är de som är den reguljära reserven som består av 2,2 miljoner man som har specialistkunskaper och stridserfarenhet. Inte de där AFA-typerna som mainstream-medierna intervjuar, som antagligen är studenter och som då är undantagna för inkallelse. Det är som om vi skulle kalla in folk i hemvärnet. Vi har ju ingen sån reserv som de har. Så det här handlar om människor som redan har militärutbildning, som har stridserfarenhet från Afghanistan, från Syrien och vad det nu är för några andra konfliktområden som Ryssland har varit inblandat i, som inget hellre vill än att nu äntligen får vi se till att få ett slut på det här kriget. Och då kommer sen så samtidigt så annonserar han ju då folkomröstningar i fyra regioner. Och de ska genomföras nu mellan den 23 och 27 september. Så under 4 dagar ska folk få rösta. Och där, jag vet inte exakt, men jag får uppfattning att där bor ungefär 90% ryssar. Och vi såg ju någon intervju med folk på gatan som sa att det är klart vi vill rösta för att tillhöra Ryssland så de kan skydda oss. För vad gör Ukraina nu när Putin har annonserat att 300 000 man till ska sättas in och att det ska bli folkomröstningar? Vad såg vi i Redacted?
Vi såg att de källs, är det granater, de granatbeskjuter civilbefolkningen i Donbass.
Ja, i alla de här regionerna där ska folk omrösta. För att helt enkelt skrämma folk. Alltså, rösta inte för det, för vi då kommer vi bomba sönder och samman.
Här snackar vi terrorbombningar och vi lägger ju alltid länkar här nedanför. Så ni kan själva kolla gärna på Redacted. Vi har två jätteintressanta länkar. Och det ena är med en journalist, Eva
Bartlett,
just det, och det är som har bott i det här området i många, många år. Och det andra är med Scott Ritter som gör liksom en mer militär analys av vad innebär det här liksom, den här retoriken, den här uppskruvade, alltså varför säger Putin som han gör och varför pratar NATO-företrädarna som de gör. Och det tyckte jag, det var jättehemskt det som Eva Bartlett sa om hur liksom terrorbombningar mot civila, det är ju naturligtvis, men på en global skala så är ju det absolut kusligaste det som Scott Ritter hade att säga, nämligen att den här domedagsklockan som man pratade om under kalla kriget, den är 1:12 nu.
Ja. Ja.
Och det är helt och hållet NATOs fel, därför att man har velat underkuva Ryssland sedan länge och framförallt har man med att ta bort Putin. Och nu har NATO målat in och västvärlden målat in oss alla i ett hörn som kommer att bli svårt för oss att liksom ta oss ur. Scott Ritter menar på att NATO måste backa, de har inget val därför att alla som inte är fullständigt sinnessjuka innebär att så som retoriken har skruvats upp nu, så är det stor risk för kärnvapenkrig. Något man aldrig trodde skulle hända igen, Ingrid. Du och jag är ju, du var ung på 70-talet, 80-talet.
Absolut, och det som är så intressant är att den bilden man får i mainstream-medierna, det är att Putin helt provocerat börjar prata om att han ska minsann använda kärnvapen. Nej, nej, nej. Det är inte så det gick till. Alltså, Polen har pratat om att använda kärnvapen. De har sagt att de vill att NATO ska placera kärnvapen i Polen. Liz Truss, precis innan hon blev premiärminister, innan hon blev utsedd till premiärminister, så höll hon något föredrag i någon town hall i någon brittisk stad. Och då fick hon frågan där av någon om hon skulle vara beredd att trycka på den röda knappen, alltså kärnvapenknappen. Och hon bara, ja, var är den, jag trycker. Och så han som var moderat, så, ja men vänta nu här lite, förstår du vad som avses här? Alltså om du trycker på kärnvapenknappen så kan ju hela jorden ödelägga. Jag är beredd att trycka, jag trycker på knappen. Och det är därför Putin sa i det här talet att jag vill tala om för er att om ni gör allvar av era hot mot oss så kommer jag inte att tveka att besvara dem.
Mm. Och bland det kusligaste jag har sett på länge, Ingrid, det var Tucker Carlson från igår kväll. Jag tyckte han såg rädd ut på riktigt. Alltså han är ju ofta så här animerad i sin stil, sin programledare, liksom, du vet så här. Men det här var inte bara liksom för att jaga upp, att han ville jaga upp sina tittare. Vi tittar ju ofta på Tucker och jag blev obehagligt emot, vad säger man, illa berörd liksom. Och jag har förberett ett klipp här med Tucker, och det är också med sån här automattext, och det är ganska långt och jag ber om ursäkt för det, men det var för att jag tycker att allting han säger här är väldigt viktigt för att ni ska förstå liksom vad är det som har hänt här, varför avstyrdes det här fredsavtalet.
Mm.
Jag har närstående som har sagt att, men varför skulle västvärlden avstyra ett fredsavtal? Det får ni svar på här. Var är vi nu och vad kan hända?
Vi tittar.
But the Biden administration adamantly opposed this settlement. Biden's advisors didn't just want the Russians to leave Ukraine. That's what they told us they wanted on television. But no. Biden's advisors wanted a total regime change war against Russia, apparently to avenge the election of Donald Trump, which they believed Putin was responsible for, and they were willing to fight to the last Ukrainian to get it. So on April 9th of this year, the White House dispatched its hapless cutout, then British Prime Minister Boris Johnson, to Kiev. According to Ukrainian news media, Johnson communicated two messages to the Zelensky government. Quote, the first is that Putin is a war criminal. He should be pressured, not negotiated with. And the second is that even if Ukraine is ready to sign some agreements on guarantees with Putin, the West is not. In other words, who cares what the Ukrainians want? America and the UK demand total war with Russia, regime change war with Russia. And of course, the Ukrainians caught in the middle had no choice but to concede. So days later, the peace negotiations fell apart. This was virtually unreported at the time, but it was the turning point in the war in Ukraine. This was the moment where the goal changed from restoring Ukraine to what it was before the invasion, and that seems reasonable to everyone in the West, to something very different, to a war designed to topple Vladimir Putin, just like we toppled Saddam Hussein, and then hoping for the best afterward. That is clearly insane and dangerous, but that's where we are. And from that point on, everything changed. And that is how we got to where we are today, which is the closest we have ever been to nuclear conflict in history. This week, President Zelensky of Ukraine gave an interview to the left-wing newspaper, The Guardian. And in it, he casually called for the United States to nuke Vladimir Putin. Quote, the other nuclear states need to say very firmly that as soon as Russia even thinks of carrying out nuclear strikes on foreign territory, in this case, the territory of Ukraine, there will be swift retaliatory nuclear strikes to destroy the nuclear launch sites in Russia. Parse that, and we're quoting, as soon as Russia even thinks of carrying out nuclear strikes, meaning before Russia actually launches missiles, the U.S. needs to launch nuclear weapons against Russia. In other words, we need to launch nuclear weapons now. Why now? And how do we know that's what Zelensky meant? Because Zelensky was responding to this warning from the Russian government on Wednesday. Watch.
I want to remind you that our country also has various means of destruction, and for separate components and more modern than those of NATO countries. And when the territorial integrity of our country is threatened to protect Russia and our people, we will certainly use all means at our disposal. It's not a bluff.
It's not a bluff, says Putin, who we are told is insane, so we probably should take it seriously. He is, after all, running a country with the largest nuclear arsenal on the planet. And he's talking about using nuclear weapons if the West continues to threaten Russia's territorial integrity. It's a conditional warning. And of course, threatening Russia's territorial integrity was never part of the deal, right? You remember this. It's why you wore a Ukrainian lapel pin or put a Ukrainian flag in front of your house. Ukraine was invaded. The point was to kick the Russians out. That seems reasonable by any standard of fairness and decency. But that's not what the Biden administration is pushing for. They're pushing for toppling the government of Russia, and once again, hoping that everything will be fine after, that someone better will somehow take over. He's bad, let's kill him. Heard that story before? So in response to what Putin just said, Ukraine's government called for an immediate nuclear attack on Russia, an attack that would, without question, result in the immediate destruction of New York, Washington, D.C., Los Angeles, the deaths of tens of millions of Americans. That's what he just said. Sane people do not talk this way, ever. If there was a moment for the Biden administration to shut this whole thing down and force a negotiated peace, which they could do in an instant, that moment is right now, before huge numbers of people die. So Tony Blinken is telling the United Nations and the rest of us that it's okay for Ukraine to threaten nuclear war on behalf of the United States. And the rest of the world looks on with their jaws open, including China, of all places. Here's China's foreign ministry spokesperson yesterday. Watch.
We call on all parties to achieve a ceasefire and stop the war through dialogue and negotiation, and to find a solution that takes into account the legitimate security concerns of all parties as soon as possible. We also hope the international community will create the conditions and space for this.
We call on all parties to achieve a ceasefire, like the one they nearly had in April before the Biden administration blew it up because they want regime change in Russia. Now, that's coming from China, which has a human rights record that, you know, makes Russia seem like Sweden. And of course, China's benefited almost as much from this war as Putin has and Raytheon and Lockheed has. But even the Chinese are not crazy enough to want nuclear Armageddon. In the end, all they want to do is do business and dominate through business. They don't want their customers to blow themselves up, and they understand they're coming incredibly close.
Inte ens kineserna. Vad sa du?
Nej, men det är en sån skarp och otäck analys han gör. Mm. Alltså att det är, ni måste förstå det. Jag vet att det är svårt när man, om man konsumerar mycket mainstream media, för då har man fått bilden av att det är Putin som är galen. Han har aldrig varit hotad på något sätt. Har aldrig, Ukraina har, det finns inga nazister, och de har aldrig varit elaka mot de ryssarna som bor i de Donbass-områden och de andra områdena. Det är precis tvärtom. Alltså jag vet att det är svårt att ta in, men det är alltså inte Putin som hotar med kärnvapenkrig. Det är väst som driver Ukraina framför sig och skiter högaktningsfullt i hur många 10 eller 100 000 ukrainare som kommer att dö. De ska dö för USAs skull, för att USA hatar Putin.
Mm. Ja, och jag tyckte att det var därför jag tog med det här med Kina, när till och med de liksom är så här, nej, ta det lite lugnt här nu, och som Tucker säger då att, alltså, de har ju inget skin in the game så, men deras intresse är ju att de vill ha kunder, de vill tjäna pengar,
deras kunder ska
spränga sig själva i luften. Exakt. Så att, och liksom Kina får mänskliga rättigheter i Ryssland och får Ryssland att framstå som Sverige vad det gäller mänskliga rättigheter, det var ganska kul. Så är det, va? Men jag tycker det är extremt otäckt, Ingrid, att se en kinesisk företrädare vara så här, nej, nu, för att de tjänar ju jättemycket pengar på det här kriget, så att om det bara var liksom av egen intresse så skulle ju de kunna låta detta fortsätta hur länge som helst, men även de är oroliga för att det här ska liksom urartat totalt och i Armageddon.
Ja, 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 visst, och det är därför så Scott Ritter säger att klockan är 11:01. Och det som måste ske nu ovillkorligen, det är att väst slutar att skicka vapen till Ukraina, slutar skicka pengar, slutar hetsa vi, alltså en fortsättning på det här kriget, bara liksom i all tysthet drar sig tillbaka. Alltså får Zelensky stå där och skrika. Därför att Scott Ritter säger ju också i den här intervjun som jag verkligen vill att ni ska se, att den ryska armén, de har modernare kärnvapen än vad väst har. Och många fler kärnvapen än vad väst har. Och de har en armé som skulle kunna dra fram hela vägen till Berlin. De kommer inte att göra det så. För det är inte vad de vill. Men de skulle kunna. Vad har vi? Vi har ju tömt våra vapenlager nu. Det är ju tomt i våra lador. För de har vi skickat till Ukraina.
Det var lite därför jag tog med de sekvenserna också. När ni ser sådana här wargames i bakgrunden. Datorer, datorsimuleringar av tänkbara utgångar. Som man har gjort massor. Massor på Princeton bland annat som ni såg här. Och på andra amerikanska universitet. Och givetvis har Pentagon gjort det också. Det slutar alltid med att ryssarna vinner.
Ja.
Så att det är liksom det är bara fakta.
Ja.
Men det är olustigt, Ingrid. Vi är i en skitjobbig och väldigt allvarlig situation nu som är liksom framkallad av västs övermod. Observera nu att jag tycker inte Putin är fantastisk på något sätt och vad heter det, Ryssland är inte en demokrati på det sättet som vi tycker att demokratier ska fungera och bla bla bla, allt det här liksom, alla de brasklapparna. Men faktum är att det som har lett till den här situationen, det är att väst har liksom haft en ambition att, som Scott Ritter sa då i någon av de här intervjuerna vi har sett, att krossa Ryssland, att göra småsmulor av Ryssland, att se till så att Ryssland aldrig någonsin mer kommer i den maktpositionen som man var under Sovjettiden. Det har varit liksom en uttalad ambition som man har haft. Man var väldigt nära att lyckas på 90-talet. Ja. Alltså till
med Gorbachev och dem.
Ryssland fullständigt. Mm.
Och kom ihåg att man har alltid velat komma åt Rysslands naturtillgångar. Mm. Ryssland är kanske det land i världen som sitter på mest naturtillgångar. Det är världens största land och de är inte mer än 140 miljoner människor.
Jag menar, och den här enorma ytan.
Ja. Kineserna är ju många, många fler och Indien också. Så att, jag menar, det är det väst vill åt. De vill inte att Ryssland ska vara starka av egen kraft. De vill inte låta dem vara en nation som står upp för sitt eget. De vill plundra Ryssland. Det är till och med ryska revolutionen gick ut på det ju. Att komma åt alla naturtillgångar i Ryssland och sen så, vad som händer med folket, strunt i det. Det är vi som ska ha pengarna.
Ja, ja, alltså den som eventuellt fortfarande tror att någon liksom hög makthavare bryr sig om det ukrainska folket i det här scenariot måste verkligen vakna till. Alltså.
Ja.
För det handlar inte om det. Alltså det handlar bara, det här är bara pjäser på ett schackbräde som flyttas för de här människorna.
Och glöm inte RAND-rapporten som vi pratade om i måndags, var det va? Att rapporten som lämnades till den amerikanska regeringen som sa att USA har allt att vinna på att EU krossas, framförallt Tyskland som har varit motorn i den europeiska ekonomin. Och det vore väldigt bra om Ryssland kunde förmå oss att invadera Ukraina. Så släcker vi för gasen och så knäcker vi Tyskland och detta kommer USA att tjäna på.
Ja, och Tucker sa ju också då, om ni kollar hela hans program som vi länkar till här nere, för så kan ni se det, att han säger ju också det, att alla de här människorna, Victoria Nuland och vilka nu är som var inblandade redan i Irakkriget och i andra misslyckade amerikanska interventioner och krig, Afghanistan och vad nu är, de borde ju för evigt vara diskvalificerade från att uttala sig om någonting överhuvudtaget, eftersom allting de någonsin har sagt har visat sig vara fel.
Ja, ändå, och falskt och lögnaktigt.
Exakt, och ändå har de bara vad heter det, promoverats. Ja.
De sitter kvar på sina positioner eller flyttas ännu högre upp. Mm. Det är någonting så vedervärdigt, och ni måste förstå det, att väst, som du sa, nej, Ryssland är ingen perfekt demokrati. Nej, men finns något västland som är en perfekt demokrati då? Så får det komma ut att de skulle ha folkomröstningar, så rapporterade svenska mainstream-medier och över hela väst, ja, nu blir det riggade folkomröstningar. Nå, hur vet ni det? De har inte ens påbörjat.
Nej.
Kan det vara för att det är vad som sker i väst också? Att det finns en massa riggade folkomröstningar? Eller är det bara propaganda? Alltså man vill inte ens ge dem en chans. Man skulle ju sagt, då vill vi komma dit och ha valövervakare.
Exakt, exakt. Den som sa det, han var det, ingen.
Ja.
Nu har vi dratt över så något så brutalt mycket. Så att nu är det...
Men alltså när klockan är en sekund i tolv till domedagen, så får vi faktiskt...
Då får man göra det. Ja. Ja. Som sagt, jag beklagar att det blev ett väldigt långt klipp med tackorna, men jag tyckte det var viktigt. Så att, vi, annars har vi lite sådär tidsgränser för hur långa klipp vi har. Men ja, som sagt, det här är extrema omständigheter. Jag är inte den som jagar upp mig i första taget, men det här är obehagligt. Och Tucker sätter fingret på väldigt mycket viktigt här. Alltså,
och tänk på det också när ni vacklar med den där. Men väst, vi är ju ändå väst och vi är de goda och ryssarna är helt. Tucker är amerikan. Han är patriot ända ut i fingerspetsarna, men han står inte ut med detta. Han måste berätta sanningen. Det är någonting att ta med sig.
Kom ihåg det, att de människorna som driver den här linjen, de vill ju inte väst väl. Det är ju helt uppenbart.
Ja.
Det är ju galna människor som vill driva oss i vår grav allihop. Men du, nu plockar upp Pepsi så det blir lite skoj här på slutet. Hallå?
Ja, du får hålla låda här medan jag försöker fiska upp honom.
Om ni vill stötta mitt och Ingrids Sverigeredande opinionsbildande arbete och även se till så att Pepsi här får mat, så gå gärna in på ingridochmaria.se och skicka en slant, så fortsätter vi att leverera content så mycket vi kan. Naturligtvis vi sprängs i luften allihop. Nej, nu var jag helt... Ja.
Och så vill jag då säga att på måndag så kan ni se fram emot att vi ska rapportera om det italienska valet som ju äger rum på söndag, och där det finns det mycket goda möjligheter att vi får en nationalistisk regering med tre olika partier som antagligen kommer att få makten, och Italien kan få sin första kvinnliga premiärminister. Och så ska vi också prata om den här fångutväxlingen där den svenske James Bond. Han släpptes, vi hinner inte det idag, så det kör vi på måndag.
Det gör vi, Ingrid. Ingrid och Pepsi, trevlig helg på er, och alla ni som tittar, Gud välsigne.
Gud välsigne.